بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد sista lektionen som eller där vi ska fortsätta idag från handlade om Sulh Hudaybiyya, när man skrev fredsavtalet med folket i Mekka. Och vi fortsätter då med vad som hände därefter. Det här året, år 7 Hijri, så fick ju profeten alaihissalam tid att sprida islam, att göra da'wa. Och det var därför det här fredsavtalet också kallades för fath, erövring. Inna fatahna laka fathan mubina. Vi har gett dig, givit dig en klar och tydlig seger. Fast det, att det inte var något krig, utan det enda som skedde var att det var ett fredsavtal. Och fredsavtalet ledde till att profeten visade sin styrka, alaihissalam. Att folk i arabiska halvön såg att Quraysh gjorde ett fredsavtal med honom. Det betyder att han var stark. Och han fick då tid att sprida islam och göra da'wa. Och som Sheikh Sa'di säger i hans tafsir, det här i sig själv är en seger. För syftet med jihad är att sprida islam, att vi ska få mera muslimer, att Allah ska dyrkas. Och det här uppnådde man med just det här avtalet. Och en av de saker som profeten gjorde alaihi salam var att han stred mot judarna i Khaybar. Khaybar ligger 165 kilometer norr om Medina. Och det är en stad som är full av grönska och som är känd för sin bördiga mark. Det finns mycket palmträd där och man odlar fina dadlar där fram till idag. Och det var judarna som bodde där i Khaybar. Och judarna hade ju allierat sig med Quraysh och de andra araberna som ville förstöra islam vid slaget av Al-Ahzab. Grupperna och partierna, när de förenades för att förstöra islam. 10 000 soldater från olika grupperingar och klaner och så vidare samlades för att då attackera Medina. Men alhamdulillah, Allah skyddade muslimerna och kuffar gick tillbaka besvikna. Och från dessa kuffar var just judarna som då också ville vara med och förstöra islam. Så deras fiendskap mot islam var klar och tydlig. Och de hade som sagt var krigat mot muslimerna i början. Profeten alaihissalatu wassalam red mot dem i Shahrillahi Muharram, i månaden av Muharram, år 7 Hijri. Och han hade med sig de soldaterna som hade skrivit Sulh Hudaybiyya, fredsavtalet vid Hudaybiyya. Han bad al-Fajr vid Khaybar och vissa av judarna som var vid deras åkrar såg muslimerna. Och när de såg muslimerna så flydde de snabbt tillbaka till sina hem. Och profeten alaihissalam omringade Khaybar och stred mot dem en hård strid tills det att muslimerna segrade. Och när muslimerna segrade så beordrade han att judarna skulle lämna staden. Men judarna som var kvar bad om att få stanna kvar på villkor av att de skulle skörda jorden och ta hand om marken och ge muslimerna hälften av allt som skördas. Och profeten alaihissalam gick med på det här villkoret. Men han sa att den dagen muslimerna vill ha ut er, då ska ni ut från staden direkt. Ni har ingen rätt att stanna kvar. Och det här gjorde han för att han hoppades på att de skulle bli muslimer. Att de skulle vara kvar nära Medina och de skulle få se det här muslimska styret och så vidare. Och att de skulle bli muslimer. Och profeten alaihissalam sa också till Ali när han skulle kalla dem till islam: vid Allah, att Allah vägleder en person till islam på din hand är bättre än att du har röda kameler. Ni är de bästa av kameler, de bästa av pengar. Att en person blir muslim på din dawa är bättre än alla slags rikedomar. Eller hur? För belöningen. För allt det som han gör kommer tillbaka till dig. Och de var kvar där tills Omar ibn Khattabs khilafa. Då blev de utvisade från Khaybar. Resultatet av det här kriget var att cirka 20 muslimer blev martyrer. Och cirka 100 judar dödades. Och att muslimerna fick mycket krigsbyten. För judarna var kända för att ha mycket pengar och guld. Och den här stan var också känd för att behandla värdestenar, ädelstenar och guld och så vidare. Och islam blev självklart starkare i norr om Medina också efter denna händelse. Under samma år så skedde också Umrat al-Qadha. Umrat al-Qadha. Ni vet när muslimerna begav sig mot Mekka för att göra Umra året innan, så blev det inte av, utan de fick skriva det här avtalet och de fick gå tillbaka. Men Kuffar hade lovat att de skulle få komma tillbaka året efter. Taib. Men från villkoret som de skrev var att när muslimerna kom tillbaka för att göra den Umra, så skulle de inte få ha dragna vapen, utan svärden skulle vara inne. Och att de skulle inte stanna mer än 3 dagar. Och att om någon muslim ville stanna i Mekka, alltså ansluta sig till Kuffar, då skulle han få göra det. Och att ingen skulle få ansluta sig till dem. Och profeten Al-Islam gick med på det här villkoret. Och de muslimerna som begav sig till denna Umra var cirka 2000, om man inte räknar kvinnor och barn. Och det var ungefär då de som var med och skrev Al-Hudaybiyah, det första fredsavtalet. För de var också cirka 2000. Och när muslimerna kom in till Mekka, så beordrade profeten dem alayhi salam att göra Umra på ett sätt som visade styrka. De skulle täcka eller visa den högra axeln, männen, lägga sin ihram under armhålan och visa sin ena axel. Och de skulle springa runt Kaaba de första 3 varven. Och det här gjorde de också. Och Kuffar satt uppe på bergen i Quraysh. För de hade sagt att muslimerna har blivit svaga av Medinas feber. Muslimerna blev svaga av Medinas feber. För Medina var känd för att den har en stark feber, kan man säga. Så profeten ville visa att det inte är sant, alayhi salam. Och visa Kuffar att muslimerna var starka. Och när Kuffar såg det här så förstod de då att muslimerna var väldigt starka. Och när de här 3 dagarna var slut så gick mushrikin till Ali radiyallahu anhu och sa, säg åt din vän att ge er iväg härifrån. Och profeten alayhi salam lämnade Mekka tillsammans med sahaba. Och under denna händelse sände Allah också ner verserna från surat al-Fath, vers 27. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. Där Allah Ta'ala säger att sändebudets dröm är bekräftad, att ni ska gå in med säkerhet i den heliga moskén och att ni då ska utföra era umra helt och hållet och att ni ska raka av er håren utan lätakhafuna, utan att frukta någonting alls. Och att strax efter det så ska det komma en tydlig seger. Efter denna händelsen, när muslimerna kom tillbaka till Medina, så skedde ett väldigt stort slag i islam. Och det känns som Ghazwatul Mu'ta. Mu'ta. Och det är en plats vid Sham. Vid Syrien. Och det här kan man säga var det första kriget som muslimerna förde mot det romerska riket. För ni vet ju att det fanns. Det var araber. Det var romare som styrde över Sham. Och det var persier. Det var de här rikena som man kände. Och så var det Habash. Så här var det första stora slaget mot just romarna. Efter den här umran då, ett antal månader, så samlade profeten alaihissalam en armé på 3000 soldater och skickade dem till Sham för att strida. Och han satte Zayd bin Haritha som amir över armén. Zayd bin Haritha, vem var han? Det var han som växte upp alaihissalam med profeten. Eller hur? Han som växte upp med profeten alaihissalam. Han som till och med kallades för Ibn Muhammad. Tills det att Allah sa att han inte ska heta så, utan han ska kalla sig till sin fars namn. Och han som fick välja i ung ålder mellan att gå tillbaka till sin familj och stanna hos profeten Muhammad alaihissalam, och valde att stanna med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så profeten alaihissalam valde honom som amir. Och han sa, om han dör, då ska Ja'far ibn Abi Talib vara amir. Och om han dör, då ska Abdullah ibn Rawaha vara amir. Och det här bevisar att det är tillåtet att utse flera ledare för säkerhets skull. Om en dör, får nästa vara ledare och så vidare. Någon som ska då ta makten efter den här personen. Och det här var första gången som han gjorde det här, alaihissalam. Och vissa säger det indikerar på att han kanske kände eller visste att, med allas kunskap som han har fått, att det här kriget är inte lätt. Någonting. Det är väldigt svårt att kriga mot dem. Och det finns stor chans att de dör. Och det var också första gången, som vi sa, där man krigade mot detta stora imperium. Det bysantitiska, heter det, imperiet.
Bysantitiska.
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 Bysantitia, på arabiska. Bysantia. Och när armén, och kom ihåg där nu, de var 3000. När de kom till ganska nära där, så hörde de att Herakl, kungen, också hade då samlat sin armé. 100 000 soldater. Och skaffat sig 100 000 allierade från araberna. Hur många? Hur många var muslimerna? 3000 mot hur många? 200 000. När muslimerna fick veta det här, så slog de läger 2 dagar för att diskutera med varandra om vad de skulle göra för någonting. De ville skriva till profeten alaihissalam och kanske be om mera soldater, eller fråga om de skulle dra sig tillbaka. Och då sägs det att Abdullah ibn Rawaha uppmuntrade armén och sa detta vackra uttalande. Han sa, ja qawm, wallahi, inna lati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna. Han sa, folk, vid Allah, det som ni ogillar är egentligen det som ni gick ut för att få. Det som ni ogillar, alltså att dö och förlora, det är egentligen det som ni gick ut för att få. Som martyrskap. Eller hur? Ash-shahada. Martyrskap. Och så sa han, وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسِ بِعَدَدْ وَلَا قُوَّةِ وَلَا كَثْرَةِ وَلَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَ اللَّهُ بِهِ. Han sa, vi strider inte mot folk med stora antal, eller att vi är mera i antal, inte heller med styrka och inte heller med antal, utan vi strider bara mot dem med våran religion som Allah har ärat oss med. För så låt oss då gå ut, för vi kommer att få en av de 2 belöningarna, antingen seger eller martyrskap. Och dessa ord satte sig i Sahabas hjärtan. Och de, mashallah, gav sig ut för att möta dessa fiender. Och när de då mötte armén så red, det var en hård strid, Zayd bin Haritha, som var amir, red fram och blev träffad av spjut och pilar och blev martyr. Efter det så tog Ja'far ibn Abi Talib upp fanan som muslimerna hade. Och hans häst blev typ dödad, så han föll ner, tog upp flaggan. Och man högg av hans höger hand, och han tog upp den med sin vänster hand, och man högg också av den och försökte då ta flaggan, men blev också martyr radiyallahu anhu. Och då tog Abdullah ibn Rawaha upp flaggan, och också han blev dödad som martyr radiyallahu anhu. Och då tog Thabit ibn Arqam upp flaggan eller fanan och kallade på muslimerna och sa: ni måste välja en ledare. Och de valde Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Och Khalid förstod sig på vilken farlig situation muslimerna var i. Så han beordrade med att man skulle omorganisera själva armén. Och han sa åt höger sida av armén att byta plats med vänster sida. Och att en grupp av armén skulle typ attackera bakifrån. Och på så sätt trodde fiender att muslimerna var många mer. Att det hade kommit ännu mer soldater för att stärka muslimerna. Och de blev lite rädda och drog sig tillbaka. Och på så sätt kunde också muslimerna dra sig tillbaka. Och då spara eller inte bli dödade. Och det sägs att det var ungefär bara 13 stycken som blev martyrer under detta slag. Och de säger också att det här räknas också som en seger, en fett, denna händelse. Även fast det bara var det som hände. Khalid räddade armén och satte skräck i Roms hjärta. Satte skräck i deras hjärta. När de såg det här lilla antalet människor strida mot dem på ett sånt här hårt sätt. Och de förlorade massor med soldater. Så det här, och det var också en till nytta med att de fick se hur europeerna krigar. Deras vapen, marken, vad de använde för strategi och så vidare. Vilket skulle hjälpa dem i kommande krig. Och subhanallah, de sa, man fann i Ja'far ibn Abi Talibs kropp, och han är då Alis bror, eller hur? Ja'far ibn Abi Talib, och blir också då profetens kusin, alayhissalam. Man fann mer än 90 stycken sår från spjut och pilar. 90 stycken. Men detta fick inte honom att låta bli att kriga, utan han fortsatte att kriga tills det att han föll ihop. Och de sa också att 9 stycken av Khalid ibn Walids svärd gick sönder i det här slaget. 9 stycken svärd gick sönder. Jag vet inte om ni har sett ett svärd, ett gammalt svärd. Ni kan bara tänka er vad som krävs för att ta sönder ett svärd. Det krävs väldigt mycket styrka. Och 9 stycken svärd gick sönder i hans hand. Och det här finns i Sahih Bukhari. Och ett av miraklerna var också här att profeten alaihissalam berättade för sahaba innan det att armén kom tillbaka att dessa 3 amirer hade blivit martyrer. Han berättade det för sahaba innan det att armén hade kommit tillbaka. Och han sa att Khalid ibn Walid hade också lett muslimerna till den här segern. Och profetens ögon alaihissalam fylldes med tårar när han berättade om dessa människor radiyallahu anhum, Ja'far och Zayd och Abdullah ibn Abi Rawaha. Efter denna händelsen så ska vi ta en till händelse, och det är Fethul Mekka. Feth Mekka, erövringen av Mekka. Fredsavtalet var ju skrivet för flera år, men Quraysh gjorde ett stort misstag. De bröt fredsavtalet och gav vapen och hästar till fiender som skulle kriga mot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det här är att bryta fredspakten. Profeten alaihi wasallam beordrade sina sahaba att förbereda sig för strid, men han sa inte vart han skulle gå någonstans. Och försökte hålla det så hemligt som möjligt, så att Quraysh inte skulle förbereda sig för strid. Och han fick med sig stammarna runt Medina. Aslam och Rifar och Muzayna och Juhayna och Ashdia och Sulaym. Så de, vissa gav sig iväg från Medina och vissa anslöt sig till armén på vägen mot Mekka. Och armén blev 10 000 soldater. 10 000 soldater. Och alla muhajirin och ansar begav sig också iväg. Och ingen av dem var kvar. Vilket tyder på muslimernas starka, eller styrka kan man säga, i den här armén. Jämfört med den första armén, när de begav sig mot Mekka. För att då, året innan, då var de 2 000. Men nu hade islam växt så mycket att armén var 10 000. Och det fanns en sahabi, radiyallahu anhu, som hade fått reda på det här och gjorde ett misstag. Och han heter Hatib ibn Abi Belta. En nobel sahabi som var med och krigade i Bedr. Och ni vet, alla i Bedr är förlåtna för deras synder. Och det är bland de bästa av människor. De bästa av sahaba är de som var med i Bedr. Hatib ibn Abi Belta, radiyallahu anhu, skrev ett brev till Quraysh. Alltså han var i Medina och skrev ett brev till Quraysh för att berätta att soldaterna var på väg. Och det här är fel. Det här är ett slags spioneri. Och det här är att hjälpa kuffar mot muslimer. Och den här berättelsen är viktig. Vi ska berätta sen vad vi kan lära oss från denna berättelse. Och när, eller han gav det här brevet till en gammal tant som skulle resa till Mekka. Det var bara han och kvinnan som visste om det. Men profeten alaihissalam skickade Ali och Zubayr och Al-Miqdad för att ta fast den här kvinnan och hämta tillbaka det här brevet och stoppa henne. Och de fann henne ungefär 12 mil utanför Medina. Och de varnade henne att om du inte ger oss brevet så kommer vi att typ muddra dig och ta fram brevet. Så hon gav dem brevet. Och profeten alaihissalam hämtade Hatib och sa: vad har du gjort så här för? Vad är det som har hänt? Och då så sa Hatib radiyallahu anhu: ya Rasulallah, la ta'ajal alay. Ha inte bråttom i att döma mig. Och så nämnde han att han var en person som kanske var ganska betydelselös i Mekka. Jag var inte som er. Jag hade ingen familj i Mekka. Jag har kvar min familj i Mekka och det finns ingen där som kan skydda dem. Till skillnad från andra folk i Medina. De har familjer, stammar och klaner som kan skydda dem i Mekka. Jag har inte det här. Så jag ville att jag skulle få in en fottyp så att de skulle skydda min familj. Och så sa han det här fina uttalandet. وَلَمْ أَفْعَلُهُ إِرْتِدَادًا عَنْ دِينِ. Jag gjorde det inte för att lämna religionen. وَلَا رَضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. Och inte heller för att jag tycker om kuffer efter det att jag har blivit muslim. Och då så sa profeten alaihi salam: han har sagt sanningen. Och Omar, han sa: ya Rasulallah, låt mig hugga av denna hycklares huvud. Och då så sa profeten alaihi salam: han har vittnat, eller han var med i Bedr. Och vad vet du, kanske Allah har förlåtit dem som var med i Bedr. Och Allah har sagt: gör vad ni vill, för ni är förlåtna. Och efter denna händelse sände Allah ner verserna från surat al-Mumtahina: ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Troende, ta inte mina och era fiender till nära vänner till slutet av dessa verser. Så den här berättelsen är viktig. För de som har läst Nawaqid al-Islam, de 10 saker som tar en människa ut ur islam. En av dem är att hjälpa kuffar mot muslimer. Eller hur? Och det här är ofta någonting som vi hör. Man säger att de muslimska staterna idag är kuffar. För de hjälper kuffar mot muslimer. Si och så låter Amerika använda deras baser för att bomba muslimska länder. De är kuffar. Okay? Och den här hadithen bevisar att det inte är så svart på vitt. Alltså det är inte bara så där rakt på sak. Om någon gör det så blir han kafir direkt. Utan det beror på. De lärda säger, om en person hjälper kuffar mot muslimer i kärlek till kuffar och hat till islam, då är han kafir. En person hjälper USA för att sprida kristendomen och kuffar i muslimska länder, utan tvekan så har den här personen ingenting med islam att göra. Han är kafir. Förstår ni? Men en person som vet att det är fel och gör det med en svaghet i hjärtat på grund av någonting världsligt, han begår en jättestor synd, men det tar honom inte ut ur islam. Och det här är beviset. Och denna hadith är autentisk. Det råder inget tvivel om det. Finns det Bukhari. Så, och Shafi'i har använt den som bevis. Och det finns många andra lärare. Och den är klar och tydlig. Hatib, radiyallahu anhu, hjälpte kuffar mot muslimerna. Det var hans avsikt. Vilket är ett slags spioneri. Okej? Okay? Och många använder också den här hadithen som bevis på att spioner ska dödas i islam. Men sen kommer frågan, vissa ska de dödas som kuffar eller dödas som muslimer och så vidare. Det är en annan sak. Men hadithen bevisar att en spion kan dödas i islam. Och det går tillbaka till makthavaren. Det är han som bestämmer vad man ska göra med spionen. För när Omar ville döda honom, så säger de att det är underförstått att man brukade döda spionen. Och profeten sa inte emot alaihissalam. Men Hatib radiyallahu anhu, han sa här att han nämnde orsaken. Han ville ha någon världslig nytta av detta. Eller hur? Och han sa att han hade iman och älskade islam och inte alls ville, hade någon slags kärlek till kuffar och så vidare. Men det var ett fel som han gjorde, radiyallahu anhu. Så det här bevisar att personen inte tas ut från islam. För profeten alaihissalam sa inte att han var kafir. Då kanske vissa säger att det här var speciellt för honom. I Shafi'i nämner i Kitab al-Umm att det här är generellt. Alla domar som profeten har gjort alaihissalam är generella för hela umman. Förutom om det nämns ett undantag. Att det är för en specifik person. Och här nämns inget undantag. Då säger de också att orsaken till att han inte blev kafir var att han var med i Bedr. Och det här är också fel. Varför?
Att kufr är kufr.
Precis. Kufr, otro. Det är den största synden. Det spelar ingen roll vad du har gjort för god gärning innan kufr, eller hur? Om en person har varit med i Bedr eller har gjort en god gärning och sen begår stor otro, så kommer denna goda gärning inte att skydda honom. Eller hur? Utan kuffar tar bort alla goda gärningar som människan har gjort tidigare. Så kom ihåg den här hadithen. Hatib ibn Abi Belta. Den är ett starkt bevis och man kan tala mycket om den här hadith. Hur många aspekter på hur den bevisar denna punkt. Men det är sant. En av de 10 punkterna som tar människan ut ur islam är att hjälpa kuffar mot muslimer. Men om det är att hjälpa deras religion och deras ideologi över islam. Som kärlek till dem och deras ideologi och religion. Och hat till islam och muslimer. Det här motstrider iman. Det går inte ihop med iman. Och en sån person är kafir. Och som många andra lärda säger också, att om en muslimsk inbrottstjuv kommer hem till dig får du inte ringa polisen som är kafir. Va? Enligt de som är så stenhållare, du blir kafir om du gör det. Polisen är kafir och den här personen är en muslim. Det är personer som inte har någon kunskap om islam som har kommit fram till dessa slutsatser. Förstår ni? Så ibland är det tillåtet att ta hjälp av en kafir mot en muslim. Och det hela går tillbaka till tro, iman, att man vill hjälpa kuffer och kuffar mot muslimer och islam. Det är det som är ta människan ut ur islam. Och här finns också ett mirakel. Och det är att profeten alaihi salam sa till dessa sahaba att den här kvinnan hade brevet. Hur i hela världen visste han det? Ja? Hur i hela världen visste han att den här kvinnan har ett brev som ska berätta för Quraysh att de ska attackera? Vem har sagt det här till profeten Muhammad alaihi salam? Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen annan finns det. Det är ett bevis på att han var profet alaihi salatu wasalam. Ett av många tusentals bevis. Profeten alaihi salatu wasalam begav sig ut med en armé från Medina i Ramadan år 8 hijri. Och muslimerna var fastandes. De fastade. Tills det att de kom till Kudaid. Och det är en flod som är 86 kilometer utanför Mekka. Och det är då alltså 301 kilometer bort från Medina. Och där bröt de fastan. Muslimerna kom till strax utanför Mekka utan att Quraysh hade någon kunskap om det. Och det sägs att de muslimerna begav sig ut från Medina den 10 Ramadan och att de gick in i Mekka den 19 Ramadan. Och det finns lite olika datum som nämns, men ungefär dessa datum. De är överens om att det var i Ramadans år 8. Det är de överens om, men sen vilket datum är de lite oense om. Men ungefär den 10 begav de sig och den 19 kom de fram. Och på vägen till Mekka så kom också vissa personligheter från Mekka som inte var muslimer och accepterade islam. Abu Sufyan radiyallahu anhu, profetens dibroder sallallahu alaihi wasallam, blev muslim. Och Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughira, dessa två blev muslimer. Och de var väldigt, väldigt hårda i att kriga mot muslimer. I deras fiendskap mot islam. Abu Sufyan var med i alla krigen mot islam. Och stred mot islam i nästan 20 år. Tills det att Allah subhanahu wa ta'ala satte iman i hans hjärta. Och han blev från de bästa av muslimer. Och han var en av dem som stod med profeten sallallahu alaihi wasallam senare. I slaget av Hunayn. När folket flydde så stod han kvar och försvarade profeten sallallahu alaihi wasallam. Och Abdullah ibn Abi Umayyah var också väldigt hård i sitt fiendskap mot muslimer. Och han är broder till Salama, profetens fru alaihi salam. De har samma fader. Och vid Juhfa så kom också profetens farbror Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Och han var på väg till Medina för att göra hijra. Och Abbas hade blivit muslim strax innan Khaybar, alltså i Mekka. Och Al-Abbas var också en person som under den mekanska perioden brukade skydda profeten alaihi salatu wasalam och hjälpa honom mycket, fast det att han inte var muslim. Så två andra personer, och det var en annan person som heter Abu Sufyan ibn Harb, och det var ju profetens släkting alayhi salam. Det står två Abu Sufyan och Hakim ibn Hizam. De begav sig ut också och träffade Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, och han tog med dem tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam för att försöka göra ett fredsavtal innan det att muslimerna gick in till Mekka. Det var alltså Abbas idé. Så de gick och träffade profeten alaihi wasallam, och de tog då honom till lägret. Och de kallade Abu Sufyan till islam och var snälla och mjuka mot honom. Och han sa till Abbas att ta med honom till tältet och låta honom stanna till morgonen därpå. Och de gjorde det, och alhamdulillah, han blev också muslim dagen efter. Och Al-Abbas visade honom muslimernas styrka, den stora armén som de hade med sig. Och Abu Sufyan förstod detta, och att Quraysh inte hade någon chans mot den här armén. Och när, det sägs också här att när soldaterna al-Muhajirin och al-Ansar gick förbi Abu Sufyan, så sa Abu Sufyan: "Wallahi, laqad asbaha mulk ibn akhika al-yawm 'aziman." Att alltså Muhammeds kungadöme har blivit stort idag. Alltså han har uppnått mycket i sitt kungarike. Och då så sa al-Abbas: "Wayhak ya Abu Sufyan, innaha an-nubuwa." Det är inte ett kungaskap, utan det är ett profetskap. Ja, det är någonting bättre. Och så sa han då: "Naam, fa naam idhan." Okej. Och Abu Sufyan begav sig tillbaka till Mekka och berättade för Quraysh om hur starka muslimerna var, och förbjöd Quraysh, eller avrådde dem från att strida mot muslimerna. Och Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu bar på Al-Ansars flagga eller fana, och när han gick förbi med armén, när han gick förbi Abu Sufyan, så sa han: "Al-yawm yawmul malhama, al-yawm tastahillu al-Ka'ba." Idag är det yawmul malhama, och malhama betyder typ otroligt hårda strider där blod ska flyta. "Al-yawm tastahillu al-Ka'ba." Idag ska Ka'ba inte längre vara heligt, alltså just för den här stunden. Så Abu Sufyan gick och klagade till profeten sallallahu alaihi wasallam över detta uttalande. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Kadhaba Sa'd." Och kadhab betyder, kan betyda ljuga, och det kan betyda att han har sagt någonting som inte är sant, eller han har sagt någonting som är fel. På arabiska kadhaba kan betyda att säga lugn och att säga någonting som är fel, alltså av misstag. Så han sa: "Sa'd, det Sa'd har sagt är fel. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة." Idag kommer Allah att ära Kaaba, och Allah kommer att, eller idag kommer Kaaba att kläs. Så istället för att idag ska blodet flyta och Kaaba ska inte vara heligt, så sa han: "Idag ska Kaaba äras och den ska kläs." Yani, vad är bättre än att rena Kaaba från statyer och kyrk, eller hur? Och han tog fanan från Sa'd och gav den till Sa'ds son. Men sen så gick Sa'd till profeten alaihi salam och bad om att få tillbaka den. Och han fick också tillbaka den. Och profeten alaihi salam delade upp armén i flera grupper. En grupp skulle komma från höger sida och en från vänster sida och en rakt på. Khalid ibn Walid skulle leda den högra gruppen, och Zubair ibn Awam den vänstra gruppen, och Abu Ubaida skulle leda resten av folk. Och profetens fana alayhi salam var svart, och hans liwa, typ som flagga, var vit. Och Quraysh hade samlat många människor för att strida mot muslimerna och försökte då skydda sig själva. Och försökte då, de trodde att de kunde kriga, och om det inte skulle gå bra så skulle de göra ett fredsavtal med muslimerna. Och profeten Al-Islam beordrade att man skulle strida mot dessa människor när man tågade in i Mekka. Och muslimerna gick in och stred mot dem tills att de kom till Safa. Och ingen gav sig på muslimerna förutom att de blev dödade. Så muslimerna, profeten Al-Islam, gick in från den övre delen av Mekka, Kida. Och Khalid gick in från den undre delen av Mekka. Och Quraysh motstånd var väldigt svagt. Att det sägs att till och med de muslimer som dog var 3 stycken eller 4 stycken. Och att det endast var typ 24 kuffar som dog av under själva striderna. Det var inte alls så många. Och profeten alaihi salam, han sa: "Man dakhala dar Abu Sufyan fa huwa amin." Den som går in i Abu Sufyans hus, han sa till folket i Mekka, han kommer att vara i säkerhet. Så folk skyndade sig in i Abu Sufyans hus och stängde, och andra stängde då sina dörrar. Och Ansar var rädda att profeten alaihi salam skulle typ vara för mjuk mot Quraysh, för att det är hans folk. Att han inte skulle göra det han borde göra mot dem, för att det är hans folk. Men profeten alaihi salam lugnade dem och sa: "Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum." Om de lever, så lever de för er skull, och om de dör, så dör de för er skull. Och det här finns i Sahih Muslim. Och profeten alaihi salam hade beordrat att endast strida mot dem som stred mot muslimen. Eller de som inte gjorde motstånd skulle få vara. Det var endast de som stred som skulle dödas. Och han sa att alla kan få säkerhet. Allas blod kan räddas förutom 4 personer. 4 män och 2 kvinnor. De ska dödas. Om de så hänger sig vid Kaabas tyg, så ska de dödas. Och det var Ikrima ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Khattal, och Maqis ibn Sababa, och Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Och Abdullah ibn Khattal, den här personen, dödades samtidigt som han var fasthängd, eller klängde fast sig vid tyget i Kaaba. Och den här personen var en väldigt ond person. Ibn Khattal blev muslim och dödades sen av muslimerna och blev kafir igen. Så hans brott var väldigt grovt. Och Maqis ibn Sababa blev dödad i marknaden till Mekka. Men Ikrima ibn Abi Jahl och Abdullah ibn Sa'd blev muslimer och tog sig till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och då berättade att de hade blivit muslimer, och de fick leva efter detta. Så de flesta från folket i Mekka blev förlåtna av profeten sallallahu alaihi wasallam. Folket samlades i Kaaba och väntade på vad profeten alaihi salam skulle döma, vad han skulle bestämma. Och de sa, eller han sa alaihi salam: "Vad tror ni att jag ska göra med er?" Och då så sa de: "Khairan, akhun karim." Du kommer göra gott. Du är en nobelbroder och son till en nobelbroder. Och då så sa profeten alaihi salam: "La tathriba alaikum al-yawm, yaghfirullah lakum." Att idag kommer ni få vara och Allah kommer att förlåta er. Och den som läser sira om vad som hände under de första åren i Mekka, under de första åren i Mekka, där folk förföljde muslimerna. Och försökte döda profeten al-Islam. Och till och med utvisade honom. Och många sahabar blev dödade, fisabilillah, och torterade. Och förtryckta, man gjorde narr av dem. Och krigade mot dem dag och natt. Tills det att profeten al-Islam var tvungen att göra hijra till Medina. Och han kommer tillbaka alayhissalatu wassalam och förlåter allihopa sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, historien har aldrig sett en man som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En så förlåtande person som honom. Profeten al-Islam gick inte in högmodigt i Mekka, utan han gick in ödmjukt till Allah subhanahu wa ta'ala och var tacksam över alla välsignelser och läste surat al-Fath, segern, och läste den om och om igen. Och han satt på sin häst, och när han red runt Kaaba så gjorde tawaf, så rörde han Kaaba med sin käpp, för han ville inte störa folket som gjorde tawaf, och lära umman att religionen är lätt. Och profeten alaihissalatu wassalam klargjorde också för folket att ingen har rätt att strida i Mekka efter denna dag. Och sen så beordrade profeten alaihissalam att man skulle rensa Kaaba från alla smutsiga statyer. Rensa det heliga huset. Och han själv gick fram och puttade ner dessa statyer med sin pilbåge. Och samtidigt läste han Qul ja al-haq wa zahaq al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. Säg, sanningen har kommit och falskheten kommer gå bort. Falskheten är dömd till att gå bort, till att försvinna. Och det fanns 360 statyer runt Mekka. Och inne i Kaaba så hade man målat bilder på Ibrahim och Ismail och Ishaq, när de stod och drog såna här typ lyckopinnar eller lottpinnar. Och profeten al-Islam målade över dessa bilder och han sa Qatalahumullah, må Allah förbanna dem. Ibrahim har sannoliken aldrig använt såna här lottpinnar. Och det sägs också att det fanns en bild på Maryam där inne i Kaaba som suddades bort. Och profeten alaihissalam gick inte in i Kaaba tills det att dessa bilder hade suddats bort. Och när han gick in så bad han två raka in i Kaaba. Och när han gick ut så gav han nyckeln till Kaaba till Uthman ibn Talha. För han var från Bani Shayba. Och det var de som hade hand om nyckeln till Kaaba i Jahiliyyah. Och han lät nyckeln stanna kvar i den släkten. Och den är kvar hos den släkten fram tills idag. Så är det de som har hand om nyckeln till Kaaba. Och sen så rörde profeten al-Islam den svarta stenen. Och gick runt Kaaba. Och sa la ilaha illallah, Allahu akbar, och tackade Allah. Utan att ha på sig då speciella hajjkläder. Utan man kan göra det med vanliga kläder. Och hade en hjälm på sig på huvudet. Och sen klädde han sig med en svart turban. Och det här tyder på att det är tillåtet att gå in i Mekka utan dessa hajjkläder. Att man då kan gå in i Mekka och göra tawaf bara om man vill. Det är inte ett måste att göra umra när man går in i Mekka. Och på det här sättet renades då Kaaba från dessa smutsiga statyer. Och Mekka blev återigen det som Ibrahim a.s. hade byggt Mekka för. Kaaba, eller hur? Ibrahim a.s. byggde Kaaba med sin son Ismail för Allahs skull. För att endast Allah skulle dyrkas. Eller hur? Det första huset som byggdes på jorden. Tauhid. Och sen hade denna vilseledda man Amr ibn Luhay hämtat statyer till Mekka. Och det fortsatte att bli mer och mer. Tills det att Allah skickade profeten Muhammad a.s. Och efter så otroligt länge så kunde då profeten a.s. komma tillbaka strax innan sin död. och rensa Kaaba från dessa smutsiga statyer och återigen kalla till tawhid öppet och förbjuda kyrk sallallahu alaihi wasallam. Och sen beordrade han också Khalid ibn Walid att ge sig iväg för att förstöra Al-Uzza, en annan staty som fanns vid Moddar. Och han sände Amr ibn As till att förstöra Sawa, en annan staty som fanns vid Hudayl. Och sände Sa'd ibn Zayd för att förstöra en Manat. Och det är dessa som Allah Ta'ala nämner i Koranen. Afara'aytum Lata wal-Uzza wa Manat al-Thalithah al-Ukhra i surat al-Najm. Så, alhamdulillah, han rensade den arabiska halvön från statyer. Och under denna händelse så skickade också Allah ner إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Att när Allahs seger kommer och öppningen och du ser folk gå in i stora skaror, så lovprisa då din herre och be honom om förlåtelse, för han är förlåtande. Araberna runt om i Mekka och på arabiska halvön väntade på vad som skulle hända. De avvaktade med islam. De var på Quraysh religion och avvaktade med att bli muslimer. De sa att om han är en profet så kommer han att vinna. Allah kommer ge honom seger om han är en riktig profet. Annars så är det Quraysh som vi följer. För det var de som typ är barnbarn till Ibrahim och Ismail. Så när profeten vann alaihissalam, så kom folk i stora skaror till islam. Byar, stammar, klaner, folk från hela arabiska halvön blev muslimer. Subhanallah. Och profeten alaihissalam stod också upp under dessa dagar och predikade till islam och klargjorde många saker och avskaffade allting för islamiskt som är från jahiliya, som var dåligt. Och han klargjorde också att det finns ingen mer hijra från Mekka till Medina. Det finns ingen mer hijra från Mekka till Medina. För Mekka hade blivit ett muslims land. Och som Umar ibn Umar sa, att hijra finns inte kvar efter erövringen av Mekka. Men hijra, alltså från Mekka till Medina, men hijra kommer att finnas så länge muslimerna strider mot kuffar. Yani så länge det finns icke-islamiska länder på jorden, då är det hijra, wajib, att göra hijra därifrån för de personer som blir muslimer och är rädda för att inte kunna praktisera sin religion. Och det här nämns i Fethul Bari. Och under den här resan så skedde också många viktiga saker. En av dem var att han bevisade att det är tillåtet att bryta sin fasta i Ramadan om man är resande. Som profeten alaihissalam bröt fastan när han hade kommit till Qudayd. Under denna resa gjorde han också, bad han också salat ad-duha, den bönen som man ber efter soluppgången fram till dhuhr. Och det är också då en bön som är sunnah att be. Han bad 8 raka dhuha. Man kan med 2, 4, 6, 8. Men han bad 8 stycken raka khafifa. Yani, väldigt lätta då. Och det här finns i Sahih Bukhari och i Sahih Muslim. Och under resan så lärde han också folk att den som kan mest Koran är den som har mest rätt att vara imam. Och han visade också här att han förkortade bönen så länge han var under den här resan. I 19 dagar stannade han kvar i Mekka och förkortade bönen. Så det här som många säger att man får inte förkorta bönen efter 4 dagar, Allahu alam, är inte kanske den korrekta åsikten, utan vissa sahaba som Ibn Abbas, som inte har fel, säger att profeten förkortade bönen 19 dagar, så vi förkortar också bönen 19 dagar. Och andra som Ibn Taymiyyah säger att så länge du är resande får du förkorta bönen. För det finns ingen hadith att profeten a.s. bad komplett bön under någon av sina resor. Så gränsen är inte 19 dagar enligt Ibn Taymiyyah då, för att om han skulle ha stannat längre skulle han ha förkortat bönen längre. Det var bara att resan var, eller vistelsen var 19 dagar. Okej? Okay. Under resan förbjöds också el-mut'a, det tillfälliga giftermålet. Det var tillåtet att komma överens med en kvinna att du och jag ska vara gifta i 2-3 dagar och sen ska vi skilja oss. Det är mut'a. Och mut'a på arabiska betyder att njuta. Det blev haram det kommer vara haram fram till domedagen, som det nog nämns i Sahih Muslim. Och mut'a tilläts en gång, förbjöds och tilläts och förbjöds. Taib. Mut'a tilläts en gång, förbjöds, tilläts igen och förbjöds fram till domedagen. Det var halal innan Khaybar, innan det de krigade mot judarna. Och sen blev det förbjudet efter Khaybar. Och sen så tilläts det den dagen de erövde Mekka. Och sen så blev det förbjudet efter 3 dagar. Och detta förbud gäller då fram till domedagen. Och detta finns i Sahih Muslim då. Och det här nämner Nawawi i Sharh Sahih Muslim, volym 3. En annan bestämmelse var också att man inte får ge mer än en tredjedel som gåva när man dör. Man får inte testamentera bort mer än en tredjedel av sina pengar. Om en person dör så får han testamentera en tredjedel av sina pengar, men inte mera. Resten måste gå till de personer som Allah har nämnt i Koranen. Arvsrätt delas ut på ett speciellt sätt. Vissa har en sjättedel, vissa har en hälften, vissa har en åttondel och så vidare. Och det är den här uppdelningen man måste göra. Men de pengarna är efter att man har betalat skulden, man har begravt personen och man har gett det som personen har testamenterat. Okej? Okay? Sen ska pengarna delas bland arvtagarna enligt islam. För det fanns en sahabi, Sa'd ibn Abi Waqas, som blev så sjuk att han trodde att han skulle dö, att han låg på dödsbädden. Och han ville ge bort mer än en tredjedel av sina pengar. Han sa typ att jag har bara en dotter som ska ärva mig. Så profeten Al-Islam klargjorde att han inte fick ge bort mer än en tredjedel. Och han nämnde också att du kanske lever och kanske får mera barn. Och det gjorde han också. Han blev frisk och fick massor av barn senare. Under den här vistelsen fick han också en viktig fråga. Om en kvinna har rätt att ta från hennes mans pengar om han inte ger henne det som hon behöver. Och det var Abu Sufyans fru. Och han sa att hon får ta det som hon och hennes barn behöver för att klara sig. Men inte gå över gränsen, alltså inte överdriva. Om han inte vill ge henne. Om han inte vill ge henne. Och det var då Hind bint Utba som frågade gällande hennes man Abu Sufyan. Och detta finns också i Sahih Muslim. Och under vistelsen förbjöds också att man säljer alkohol, självdött kött och statyer. Och förmaningen, eller uppmaningen till att färga sitt gråa hår med henna eller med någonting gult, som det nämns i berättelsen av Abi Quhafa, då profeten a.s. beordrade honom att färga sitt hår eller sitt skägg. Shayba betyder grått hår. Och detta finns också i Sahih Muslim. Tayyib. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.